ljusink idag. Vi kan slänga på PowerPointen, Oskar, så får ni se. Jag minns, vet inte om ni minns, 2001, Sally och Mike. En favoritfilm om en osannolik vänskap mellan en jätte och en liten boll. Jag skulle vilja nämna Good Will Hunting med Matt Damon och Ben Affleck och Robin Williams som dog alldeles för tidigt. Nyckel till frihet från 94 med Andy Dufresne som blir kompis med den här osannolika kompisen som hette Red och spelades av Morgan Freeman. Eller Thelma och Louise från 91. Två tjejer som ger sig ut på roadtrip och gör världen hänsynslös. Toy Story från 95 med Buzz och Woody som börjar som antagonister, som liksom motsats liksom, och det blir krasch, men sen helt plötsligt så öppnas en vänskap som är riktigt, riktigt vacker. E.T. från 1982 tror jag. Det är ju en ganska osannolik vänskap får vi väl ändå säga. 2001, den här har nog de flesta sett, va? En oväntad vänskap. Kommer ni ihåg den franska filmen mellan den här rullstolsburna mannen och hans assistent? Million Dollar Baby. Vad heter hon då? Clinton är det i alla fall. Och så Hilary Swank. Gött. Och Dödligt vapen från 1987 med Riggs och Murtaugh. Alltså en one good cop and one bad cop och one white cop and one black cop. Och det blir ju underbart. Man gjorde 4 filmer av den där och det är nästan, näst efter Bibeln är den bra. Bucket List. Kommer ni ihåg den då från 2007? De här killarna som är på slutet av livet och hamnar i sjukhussängarna bredvid varandra. Och den ena är så trött på att leva och den andra är så förväntansfull. Hur mycket har jag kvar och vad kan vi göra av det här? Oerhört spännande om en osannolik vänskap. Nu är jag snart klar. Leon från 1994. En av mina favoritregissörer, det vågar man knappt säga i kyrkan. Han heter Luc Besson. En fransman som är oerhört blodig i alla sina filmer. Men i det här så är det lönnmördaren Leon som blir bästis med 12-åriga Matilda. En sån där vacker vänskap och man bara, hur fick de till det här? Liksom, osannolikt är det. Eller Hitta Nemo, Harry Potter, egentligen allihopa. Och den sista är Sagan om ringen. Där Gimli frågar, eller Gimli påstår egentligen, never thought I'd die fighting side by side with an elf. Och då frågar Orlando Bloom som spelar Aragorn. Nej, inte Aragorn, vad heter han? Legolas, hur kunde jag säga fel? Kan vi bara spola det på inspelningen sen? Det blir jättepinsamt. Då frågar Legolas, what about side by side with a friend? Och då svarar Gimli, hey, I could do that. Och det är lite grann det jag vill börja med. För att nu ska vi prata, ni ska få se en ikon. En tavla av Jesus och Johannes. Kan bläddra igen, Oskar. Johannes är lillebrorsa till Jakob. Jakob har fått ärva pappas företag. Pappa heter Zebedaios eller något sånt där. Och mamma kanske heter Salome. De verkar vara en ganska välbärgad familj. För trots att de bor i Galileen så verkar det som att Johannes har tillgång till en top-notch lägenhet i Jerusalem. Så Johannes har rätt så mycket bra ställt och håller på med fisket där och det är på något sätt familjeföretaget som går i arv i hans liv. Och helt plötsligt kommer en snickare gående på stranden. Alltså snickare, de flyter ju inte ens. Och Johannes bara helt plötsligt, ja, honom följer jag. Jakob också, storebrorsan hänger på. Och längs med hela resan och samtalen med Jesus, och de är många, det är dagar och nätter i 3 år. så hinner det hända en hel del. Bland annat får de här två killarna, vad heter nickname på svenska? Öknamn. Smeknamn. Men jag skulle faktiskt vilja säga smeknamn slash öknamn, för Jesus kallar dem för Oskans söner. De här två killarna exploderar. Helt plötsligt är de rosenrasande och tycker Jesus, vi njukar de här killarna och tjejerna som står emot din vilja. Ingen bra upplägg. Ingen bra upplägg alls. Så gång efter annan så refererar Jesus till de här två killarna som Boangeres, Oskans söner. De har kort stubin helt enkelt. Märk väl att Johannes är den som har skrivit Johannes evangeliet, Johannes brev 1, 2, 3 och Uppenbarelseboken. Och genom hela kyrkohistorien har man talat om honom som den lärjungen som Jesus älskade. Jag bara gillar att det är någon som kallas för öknamnet Oskans söner som blir den där lärjungen som Jesus älskade. Inte att Jesus inte älskade de andra lärjungarna, för det är inte så vi kan ta till oss texten. Utan tvärtom, han älskar dem oerhört allihopa. Men Johannes uppfattar sig vara i Guds blickfång. Och bara för att stressa det här temat lite ytterligare, jag skulle kunna fråga dig, är du Jesu älskade? Och du svarar ett försiktigt ja. Men skulle jag be dig att säga det till din granne, du är Jesu älskade, så skulle du känna, ja men det kan jag säga till dig. Det känner jag mig trygg med oss, eller kanske inte trygg, men lite obekväm, men inte jättefarligt kanske. Vi är ändå på gudstjänst. Det är sånt vi gör här i kyrkan. Men om du skulle vända dig om till din granne och säga, du, vet du vad? Jag är Jesus älskade. Bara känn lite på skillnaden på de grejerna. Att du bekräftar någon annan i Jesus kärlek till dem, det känns ju fullt naturligt. Men att du och jag skulle våga ta de här stora orden i vår mun, titta oss själva i spegeln och säga, jag är den Jesus älskar. I veckan har jag haft en av mina absolut svåraste konfirmandlektioner. Jag skulle prata med 38 fjortisar om sexualitet. Jesus, vad jag förberedde mig och bad och våndades över detta. Och bara några veckor sedan så kände jag att det här är ju superaktuellt när MeToo kommer upp på agendan. Den här hashtaggen som har slått sociala medier med storm och med makt och kraft. Och att få prata med ungdomarna om det här. Gode Gud, hur lotsar vi dem rätt i livet? I förhållande till sig själva, i förhållande till tjejer och killar och i förhållande till Gud. Och att leva respektfullt både mot sig själv och mot andra. Så jag bävade verkligen på fullaste allvar. När jag cyklade från konfan i torsdags ner till Alfa-kursen här så grät jag. Därför att jag fick sitta med några fina ledare som lotsar 12 fjortisar. Vi satte killarna för sig och tjejerna för sig. Och helt plötsligt så pratar de om det här. Alltså det här tabubelagda, oerhört svåra och känsliga, speciellt i de åren. Och när jag gick därifrån så kände jag bara, åh, vad jag gillar er, vad modiga ni är. Att ni vågar. Vad fina ni är. Lite grann där är vi idag. Här skulle jag önska att texten drabbar oss idag. När min stora syster var liten så sjöng de Bibeln i boken som Gud har skav. Den är på kompassen på livets hav. Följer du den går du ej i kvar. Bibeln i boken idag. Ja, något sånt i alla fall, fast med melodi. Grejen var, den här röda tråden har alltid hängt med. Och då måste jag fråga mig, vad är den röda tråden? Inte bara i Johannes evangeliet och i Johannes tre brev eller i Uppenbarelseboken, utan vad är den övergripande, den stora röda tråden? Vi ska snabbt läsa fem bibelord ifrån Johannes. Vi tar dem i kronologisk ordning och det första är Johannes 13 och 23. En av dem, den som Jesus älskade, låg in till honom. Simon Petrus gjorde tecken åt honom och frågade Jesus vem han talade om. Vi kommer rätt in i den här sista måltiden. Sista natten med gänget. Jesus kommer att dygna innan natten är över. Han kommer att ha svettats blod. Men den här kvällen delar han en måltid. Alltså det är en level av vänskap som inte bara är så där vi sitter och grillar så här. Utan helt plötsligt så delar han ut sig själv. Bröd och vin. Och middagen blir förvandlad för de här 12 killarna. De har vant sig vid en påskmåltid. Helt plötsligt så börjar Jesus prata om Herrens måltid. Att nu är det nattvard för dig. Utgivet min kropp och blod. Och det här får Johannes, eller väcker någonting i Johannes av förtrolighet, av ömhet, av närhet till Jesus. Som gör att han innan middagen är över lutar sig mot Jesu bröst. Det här är ju bromance i det absolut bästa meningen. Att han faktiskt känner att nu vågar jag vara honom så här nära. Det var den första. Vi tar nästa. Johannes 19 och 26. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Den här bibeltexten får oss att tro att Josef kan ha dött tidigare. Så att Maria nu är ensam och inte har något pensionssparande längre. Och hon behöver både stöd och support och inte bara liksom, utan verklig omsorg. Och helt plötsligt så ber Jesus Johannes om det omöjliga. Och nu måste vi gå till kyrkohistorien, för faktiskt är det så att den berättar oss någonting, att Johannes överlevde mycket. Eftersom vi har Uppenbarelseboken så vet vi att Johannes har varit i Rom under kejsar Domitian som kokar en gigantisk kittel med olja och slänger i Johannes. Johannes dör inte av detta, så Domitian vill bli av med problemet, så han sänder Johannes till helveteshålan Patmos, dåtidens Alcatraz, och tänker, då är problemet över. En skön inställning som inte håller vidare långt. För när Johannes sitter på Patmos så sitter han i bön på Herrens dag och får möte med den han älskar och den som älskar honom. Märk väl att åskans son faller ner som död vid Jesu fötter. Inte för att Jesus är så väldig och farlig, utan mer bara, jag får se honom igen. Och inte bara den han var, utan den förhärligade Jesus. Så han skriver Uppenbarelseboken, skickar ut den till inte bara de 7 församlingarna, utan till alla församlingarna. 7 är fullkomlighetens tal. Så de skickar runt det här brevet som ger tröst i hela romarriket. För kyrkan känner, hur är det? Ska vi hålla tummarna eller knäppa händerna lite hårdare så att Jesus kommer tillbaka snart? Och Johannes säger, det är lugnt. Den som älskar oss har inte övergett oss. Så historien säger att Johannes till slut, när Domitian dör, flyttar tillbaka till Efesos. Därför att han blir friad från sin fängelsehåla och åker hem igen till en av de församlingar han älskade. Och där sägs det att han kanske till och med bodde ihop med Maria, Jesu mor. Johannes är den enda av de 12 apostlarna som dog en naturlig död. De andra dog martyrdöden. Johannes dog kanske 90 år gammal. Varje söndag morgon bar man Johannes till gudstjänst. Det här är sant. Det är många kyrkohistoriker som berättar om detta. 4 lärjungar, en i varje arm och en i varje ben. Och så bar man Johannes till gudstjänst. Och trots att han var så gammal så han knappt orkade vara med, så bad man: Johannes, vill du säga ett ord? Och Johannes ville alltid säga ett ord. Problemet var bara att han alltid sa detsamma. Han sa: mina barn, älska varandra. Och till slut kände församlingen i Efesos: Johannes, har du något mer att säga? Och det var faktiskt någon som tog mod till sig efter flera år. Och, är det någon mer hälsning du har till oss? Och Johannes svarar med glädje bara: om ni gör det jag säger så behövs inget mer. Känn på tyngden i det. Att söndag efter söndag glider jag upp och säger bara en sak. Vad trötta ni skulle bli på mig. Bara samma sak hela tiden. Mina barn, älskar varandra. Nästa bibelord då. Johannes 20:20. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade: de har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Resten av hans liv vittnar Johannes om den här dagen. Den älskade är uppstånden. Alltså, hans brev handlar ju nästan uteslutande om kärlek. Och Johannes evangeliet är bara 21 kapitel, va? Eller 22, 21 tror jag. 47 gånger pratar han om kärlek på 21 kapitel. Johannes har bara en röd tråd i sin bibel. Och det är i första hand inte att jag är den älskade av de 12. Utan det är att han på fullaste allvar uppfattar att jag är i Jesu blickfång. Och han älskar mig. Det betyder inte att han inte älskar de andra, utan han älskar mig. Så trots att han ibland kallar mig för Oskans söner därför att jag är lite wild and crazy, och den där gången då jag och Jakob pratade lite med mamma och sa: tänk mamma, vad härligt det vore när Jesus kommer tillbaka om vi fick sitta på varsin tron. Kan inte du ta upp det med Jesus? Salome bara: ja visst min älskade pojke. Så går inte Jesus och säger: jag har en liten request. Jag undrar, mina grabbar är ju top notch båda två. Kan inte de få sitta på varsin sida om dig? Och Jesus bara: åh nej. Så knepigt det blir när hon kommer och frågar i deras ställe och hon fattar ingenting. Och Johannes: åh, jag älskar honom, Oskans pojk. Skicka mamma. Därför att han känner sig så älskad. Och det är klart att det är lite knas på vägen. Det är självklart att det är lite knas på vägen. Vi får fortsätta bläddra. Johannes 21:7. Den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. Och när Simon Petrus hörde det, att det var Herren, då knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och han hoppade i vattnet. Här har Jesus dött och uppstått och lärjungarna har åkt tillbaka till Galileen och sitter i en fiskebåt. Och helt plötsligt så hör Johannes en röst på stranden. Och han känner igen den. Det bara nyper tag i honom från insidan och ut och bara: det är Herren! Och Petrus som vanligt ballar ur och topplocket ryker och han börjar simma i land. Jag bara gillar den här grundinställningen. Vi får ta en vers till tror jag. Eller är det det? Ja, där hade ni den, ja. Det var den sista. Glömde jag en eller? Nej, bra. Då kan vi bläddra igen så kan ni få se ett par glasögon. Vilka glasögon har Johannes på sig? Hur läser Johannes Jesus? Hur tar han till sig det Jesus vill säga? Johannes har nämligen uppfattat att allt Jesus gör har en röd tråd. Det finns en linje, en väg, en riktning och en mål och en mening med allt han säger och gör. Hur tar jag till mig det? Hur receptiv är jag? För problemet är att det finns så många glasögon att ta på sig när jag läser. Mammas glasögon, pappas, frökens, magisterns, rektorn eller den där välvilliga människan i kyrkan som egentligen bara menade väl men orden blev så hårda och dömande. Eller MeToo-glasögonen. Eller de där mobbade glasögonen. Där jag på något sätt ser mig själv i ljuset av hur andra förhåller sig till mig. Och så blir jag den. För att det helt enkelt, jag har inte så många andra options. Så på frågan vilka glasögon har Johannes på sig, så skulle jag vilja säga att Johannes ger sig själv den här titeln. Bara det är anmärkningsvärt. Men ingen annan utav evangelierna ger honom den titeln. 2000 år senare sitter vi här och refererar till Johannes som den älskade. Men hans titel blev heller aldrig ifrågasatt av de andra lärjungarna. Johannes kunde istället ha skrivit den lärjungen som skrev den här boken. Eller den lärjungen som känner Herren bäst. Eller den lärjungen som älskade Herren mest. Eller den lärjungen som lutade sig mot Jesu bröst. Eller jag är lärjungen som har gjort väldigt stora gärningar för Gud. Men Johannes väljer den lärjungen som Jesus älskade. Han skryter inte med att han älskar Jesus mer än alla andra. Utan han skryter med att jag är själv älskad. Och så lever han i ljuset av det. Han använder aldrig sitt namn. Och frågan blir då, hur kan en person vara den som Jesus älskar? Författare brukar ju nämligen ta upp sånt som de tycker är viktigt och som de har vilja att slå fast. Vi har nu läst 5 olika berättelser i Johannes evangeliet och Johannes refererar uteslutande till sig själv som den lärjungen som Jesus älskade. Vi kan bläddra igen. Den stora frågan som driver oss framåt, utan att vi tänker så uppenbart på den här frågan i en mening, så är det faktiskt våran livsfråga. Vem är jag? Och vi har haft en hel predikoserie om identitet. Men nästa fråga, om vi bläddrar igen, så är jag vad andra säger att jag är? För då säger nämligen Jakob att jag är lillebror. Och pappa Zebedaios, han säger att jag borde ta över familjens firma, eller jag borde veta hut, eller jag borde vara lite mer som min storebror, eller lite mindre, lite beroende på hur Jakob är. Och mamma, hon tycker att jag borde få en tron bredvid Jesus. Så han känner lite olika kring vem är jag och vem säger andra att jag är. Därför att det här är människor som har inflytande i hans liv och som kan påverka honom djupt. Mycket djupt. Positivt eller negativt, men djupt är det. Om vi bläddrar igen då. Eller är jag vad jag har? Johannes hade ju en firma. Han hade ju troligtvis ett x antal anställda. Och han på något sätt lever hittills i alla fall i ljuset av att ja, men det här är ju family business och jag följer i pappas fotspår och storebrorsans fotspår lite grann. Och helt plötsligt kommer en snickare från Nasaret som säger följ mig och Johannes bara ja. Hur kom det sig? Vad hände här? Ja, han är definitivt inte vad han har i alla fall. Han är inte vad han äger. Om vi bläddrar igen. Den röst som säger dig att du är den älskade. Det är rösten från din första kärlek. Och nu menar jag alltså inte din tonårskärlek. Där du för första gången vågar säga jag är kär i dig och hon sa samma sak. Eller vad det nu var. Eller när du som barn hörde din mamma eller pappa säga jag älskar dig. Utan nu pratar jag om ditt ursprung. Vems du är. Och vem som ville ditt liv på fullaste allvar. Som i hela sin varelse bestämde sig för att jag vill ha en sån som du. Och så pekar han på dig och säger, dig vill jag ha. Nu är vi snart inne på tjuren Ferdinand, känner jag. Men vi släpper det helt. Den röst som säger dig att du är den älskade, det är rösten från din första kärlek. Jag lyssnade inför den här predikan lite på en präst som heter Henry Nouwen. Han väg hela sitt liv till att jobba med förståndshandikappade ungdomar i Kanada. En dag så var det en tjej som tyckte att det är lite bluesigt just nu. Hon heter Lucy. Så i slutet av en gudstjänst så vill hon ha extra kärlek. Och så går hon fram till fader Henry och säger jag vill ha din välsignelse. Hon säger det ganska högt. Så han lägger sin hand på henne och så ger han henne sin välsignelse. Och hon säger det räcker inte. Och han blir lite obekväm och känner vad händer här? Nej, jag behöver mycket mer. Så han tar henne i famnen. Och bara låter henne vila mot hans bröst en stund. Och så talar han in kärlek i hennes liv. Efter en stund säger hon, tack det räcker. Och så är hon nöjd. Och sen är det någon annan i gänget som säger, jag vill också ha. Ja, det vill jag också ha. Och hela gänget kommer fram och gör en lång rad av sköna lirare i kön. Då är det en stor, biffig vårdare. En sån kille som, jag tror han spelade rugby faktiskt. Som sitter lite längre bak i kyrkan och han är där i egenskap av att ta hand om någon av de interna som finns här. Och när kön är slut så räcker han upp handen och högt inför hela församlingen frågar han, ja då? Alltså liksom från sista bänk och fram till scenen så hörs det liksom bara, ja då? Och fader Henry säger, kom! Någonstans där behöver vi finna oss. Är att Gud har sagt, du är min älskade son och du är min älskade dotter. Lennart och Arne och Mattias och Aste och Henrik och Kersti och Svenne och till och med Fredrik. Att jag är älskad av Gud. Och där börjar vänskapernas vänskap bättre än alla filmer. Nu ber vi. Fader, son och helig ande, vi skulle väldigt gärna vilja be dig att du gör lite hjärtkirurgi här idag. För vi hade på uppmaningen, kan du säga till din granne att han är den älskade. Det hade vi nog gjort det. Men skulle vi säga det högt om oss själva? Där tvekar många av oss. Och där behöver vi själens helande. Fortsatt tröst, läkedom, upprättelse, befrielse i kraft av namnet Jesus. Och förvandling av vår inre människa och vår självbild. Så kom till oss nu, Herre. Vi ber så i Jesu namn. Amen.